Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är tisdag och det är dags för ett nytt ordinarie avsnitt av just din favoritpodd Nyans. Du lyssnar som vanligt på mig Kajan,
mig Paula
och mig Hanna.
Välkomna!
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
God morgon, vad vi strålar i energi och välmående.
Bleka, urlakade, svarta under ögonen.
Fy fan. Alltså,
jag kom ju hem strax efter 3 i natt. Hon kom och säg någon gång runt 3:30. Så att,
Gud, du har varit på konsert.
Jajamän.
Vad var det för konsert?
Joker Out heter bandet.
Jag tänkte så här, gud vad kul. Men i ärlighetens namn så är konsert min värsta.
Så.
Jag tycker det är hemskt, men jag förstår att andra tycker det är kul.
Är det för att det är för mycket intryck eller?
Ja, men det är för mycket, mycket ljud i kombination med massa människor. Ja. Liksom, nej.
Ljudbiten är ju svår att göra någonting
åt. Ja.
På konsert. Men var det bra då, Paula, eller? Jag vet inte vad det är för band.
Det är ett slovenskt band. Men de var med i Eurovision förra året.
Jaha.
Jag slog igenom där. Så.
Vad hette de, sa du?
Joker Out.
Aldrig hört talas om.
Nej,
det gick inget bra för dem i Eurovision. De kom inte alls på någon så här superbra placering. Men de var populär bland ganska många, så att, ja, det har väl funkat. Så det andra konserten jag går på med dem.
De är väldigt snygga.
Ja, de har du googlat fram
dem? Jag googlat fram.
Också se.
Ja, ja.
Om slovenerna är snygga.
Slovenerna var väldigt snygga.
Joker Out.
Lite så här metrosexuell stil.
Mm.
Mm. Ja, snygg styling.
Ja.
Absolut. Titta, de har ju virkade tröjor på sig.
Jajamän.
Ja, snyggt. Vad roligt. Hörrni, jag tänkte att ni, kan inte ni få berätta lite om era två små, ni har ju två små bebisar. Paula, du har en ny podd och Hansen, du har ju en liten bokis som kommer.
Mm.
Och som du har precis varit och spelat en ljudbok på.
Åh, jävlar alltså.
Ni får berätta lite om era bebisar.
Ja, Paula, du kan köra först.
Ja, nej men gud, det är en podd.
Du har så många.
Ja, nej, men jag har börjat göra en liten intervjupodd. Jag pratar med olika människor om olika intressanta grejer som de tycker är kul att prata om. Lite av en podd där vi får ranta loss. Bara och låta samtalet ta vägen där det tar vägen. Den ska dyka upp om man söker på Nyans. För att den ligger liksom under nyansparaplyet. Och annars ska den dyka upp om man söker på vardagsrasismen snackar med. Så ska den börja komma upp nu.
Den ingår du har haft i koncernen. Du har haft några gäster redan.
Ja, jag har haft lite gäster redan. Jag har bara släppt ett avsnitt. Och då pratade jag med Kamal El Salim och Kristoffer Lundberg. Så det är lite snack om Palestina bland annat, vänsterpolitik, vart vänstern går fel, lite sådana saker. Och sen har jag haft en massa andra avsnitt som redan är klara som jag kommer liksom släppa halvt eftersom på onsdagar, jag tänker. Så jag kommer bland annat med Edvard Sammanen om Sveriges transvård. Vad som är sant och vad som inte är sant om den bland annat. Jag har pratat med en skitbra tjej som heter Aram. Om föräldraskap och barn, synen på barn.
Jag älskar Aram.
Hon är jättebra.
Ja, härligt, det låter som ditt liksom lilla ventileringshörn.
Ja, det kan man väl lugnt säga. Det kan man ju lugnt säga att det kommer att vara.
Ja, du är produktiva människa. Vad roligt.
Jipp.
Hanna, din bok Bebis. Vad är det för något?
Jag har ju skrivit en bok om hur man blir frisk från ätstörningar. Så att har du en ätstörning så kan du läsa den eller lyssna på den. Och jag läste in den här boken igår och det tog 9,5 timmar.
Jag fattar inte att du gjorde detta på en dag.
Ja, men alltså, grejen är att jag har ju fattat nu i efterhand att folk inte gör det på en dag. Men jag trodde att det är så här, nej, men det är bara att göra det liksom. Jag fattar, alltså, I don't know. Men det var, jag gjorde det i alla fall. Det är skönt att det är gjort. Men det var ju, alltså, men det var så hemskt. Det var så hemskt att läsa in sin egna bok.
Tyckte du det?
Jag tyckte det var så hemskt. Jag blev så självkritisk och bara, alltså du vet, jag bara det här. Nu, vissa grejer, när man läser det i sitt huvud, låter det bra. När du läser det högt så låter det inte bra.
Okay.
Så det var några gånger som jag kände jag bara cringe, fick upp spasmer i ryggen för att det var så jävla klämkäckt i vissa delar att jag bara, nej men gud här. Och du vet, jag fick typ andas i fyrkant.
Du kände det väl klämkäck just då när du skrev det, är väl bra?
Ja, men det blir på något sätt, men det låter, och sen jag har ju ganska mycket så här engelska ord och det låter så mycket bättre när man läser det än när jag ska läsa det högt.
Ja, ja.
Alltså jag tror så här, nu har jag liksom fått smälta det lite, jag tror verkligen på mitt budskap och så. Och sen så just liksom textmässigt så blir man ju typ aldrig nöjd.
Nej, och en super självkritisk person som du ska nog inte gå så mycket på dina känslor kring det i det här läget. Sätt dem åt sidan tror jag, för de kommer nog bara röra till saker.
Ja, men också så här, du vet, det är så alltså väldigt utlämnande i vissa delar. Och jag bara känner så här, gud, min mormor ska läsa det här. Du vet.
Hon klarar det.
Ja. Men.
Jag tror tryck på paus på den där klurig knappen. Så att du inte...
Jo, men verkligen.
För det är så lätt att man förtar, och jag vet ju precis. Ja. Jag säger ju det här liksom, inte för att det är lätt att göra, för jag gör det ju inte själv. Jag vet precis hur man sitter och river ner sig själv i huvudet. Och så är en stor del av typ glädjen med att släppa en bok blir liksom försvinner. Och det är så jävla ovärt. Och så jävla typiskt kvinnfolk.
Ja, jo, men verkligen. Ja, men verkligen, visst är det det.
Ja, men nej, men vad sjukt att du läste. Det var faktiskt typ det sjukaste jag hört. Jag läste ju min på ett par veckor.
På ett par veckor?
Nej, men bok ett läste jag faktiskt på 3 dagar, men det var ett maxat liksom.
Men alltså jag känner att jag har missförstått det här, hur det här skulle gå till.
Men det här är ju liksom inte, för du hade ingen alltså som sa till dig.
Jo. Jo, alltså jag spelade in den på Spotify på deras kontor liksom. Så att jag satt ju med en tjej från förlaget som liksom hjälpte och guidade och sådär.
Ja.
Och sen bara körde vi. Alltså nu är jag ju glad att det är gjort, men jag förstod inte att det var, jag trodde att alla gjorde det på en dag.
Ja. Nej, alltså, för jag har ju spelat in med, jag har ju spelat in på studio för den med den första.
Mm.
Och då är det ju liksom en extern studio som förlaget anlitar som man går till.
Ja.
Och då är det ju en tekniker som sitter och medlyssnar och stoppar en så fort man typ låter torr i munnen eller stakar sig på något ord och sånt. Och då är det hans schema, så då lägger ju han upp ett schema på så här, vi spelar in här 4 timmar.
Ja, sen jag fattar.
Den där dagen 4 timmar. Och sen bok 2 nu, då spelade du in hemifrån och fick utrustning skickad till mig. Men då var det ju också en tekniker som satt på andra sidan så att säga. Och då var det ju också ett schema på, då tror jag att vi körde 3 timmar per dag. Men jag förstod inte att din röst höll. Alltså min röst var ju fucked efter 3 timmar.
Ja, men alltså jag drack så mycket te. Så att jag var ju tvungen att pausa minst en gång halvtimme för att gå och kissa.
Mm. Du skulle satt kateter.
Ja, ja, verkligen. Eller bara suttit på toaletten och spelat in.
Ja. Eller vuxenplöj eller någonting som skulle underlätta det.
Men alltså min röst är ju fucked. Jag har ju ont i halsen. Mm. Det har jag ju. Det river ju.
Ja.
Ni kommer väl höra det i boken mot slutet. Så bara...
Vem är det här som kommer in och growlar Hannas?
Det är en annan person som spelar in den på slutet.
Mysigt. Se fram emot att höra båda era bebisar.
Ja. Men du är ju lite med i min bebis.
Ja, i min. Ja. Vi har blurbat den.
Ja.
Och blurb är alltså att jag har föreläst manuset och sen, ni vet, på omslag på böcker så står det en liten sån här typ 3 rader vad någon tycker om boken. Det är en blurb som jag har skrivit. Nej, hörni, ni, jag har inga bebisar att prata om. Jag har bara feber och misär.
Mm.
Så att vi hoppar det. Och ska vi dra igång lite?
Yes, med vi kör.
Ett avsnitt.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Då ska vi se. Idag, hörni, så ska vi ha ett kuriosavsnitt igen. Det här har vi redan teasat om lite grann. Vi ska ha ett kuriosavsnitt om barnmisshandel. Det har ju varit många, många saker som har dykt upp i de senaste avsnitten som vi har gjort, som vi gärna vill liksom fånga upp och knyta ihop. Så att det inte bara hänger löst. Så vi ska försöka med det idag. Jag ska börja och jag har lite källor till min del. Det är Barnahus, jag har läst hos Åklagarmyndigheten, UNICEF, på SVT, i Svensk juristtidning och så lagtext förstås som man hittar hos riksdagen. Jag är lite extra flåsig idag, det är lite tjockt i halsen så att ni får... De här andningsljuden får ni stå ut med idag. Ja, men vi ska prata barnmisshandel här då idag. Och det har vi ju som sagt gjort ett par veckor tidigare också. Och då tänker jag framför allt på det barnmisshandlande YouTube-paret. Där vi hörde om barn 1 och barn 2 som blev utsatta. Och förstås ättiksfallet med Lea. Vi har ju pratat om barnmisshandel tidigare i podden. Ett av de tyngre avsnitten där var ju Bobby som var ganska tidigt i nyans, nyansrepertoar. Men i det här avsnittet så kommer vi först och främst att försöka ringa in hela ämnet barnmisshandel. Vi kommer också ge något mer aktuellt exempel och vi kommer prata om en del som vi som sagt inte tidigare fått med rörande både YouTube-paret och ättiksfallet. Man kan väl också säga att vi kanske generellt idag kommer rikta in oss på barnmisshandel som riktas mot barn från en eller flera föräldrar. Så att det är den typen av misshandel också. Jag tänker att jag ska börja med att ringa in brottsrubriceringarna här så att vi har en ordentlig bild av vad det är vi pratar om i lagens mening. Om vi då börjar med att titta i föräldrabalkens 6:e kapitel så i den första paragrafen så klargörs det här. Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Under andra paragrafen kan vi läsa sen. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt första paragrafen blir tillgodosedda. Så det här är liksom grunden för allting. Föräldrar har ansvar för att deras barn har det bra, att de behandlas med respekt och att de inte utsätts för våld eller kränkande behandling. Och det ansvaret har alltså föräldern, även om det inte är hen själv som utsätter barnet. Och det här har ni ju hört oss prata om som garantansvar flera gånger tidigare. Och Hanna får rätta mig om jag har fel, men under det här garantansvaret så går det dels något som kallas för skyddsgarant, som då handlar om att se till att barnet inte blir skadat. Och sen finns det också något som heter övervakningsgarant. Och det handlar då om att barnet inte ska skada andra helt enkelt. Bland annat. Härligt. Sen har vi också en barnkonvention som har blivit lag. Och den här typen av brott regleras ju även där. Konventionens artikel 19 handlar om just det och den lyder: barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Och den här artikeln handlar ju då om att i det här fallet Sverige som land ska vidta en rad olika åtgärder när det kommer till lagstiftning då, för att barn ska skyddas när det kommer till de här delarna som jag räknade upp. När det kommer till begreppet barnmisshandel så är det ett relativt ungt begrepp. Den första svenska rapporten om misshandel av barn publicerades i slutet på 50-talet. Jag för mig att det var först på 60-talet, sen 64 eller något sånt där, som man gjorde den första liksom större genomlysningen av problemet. I början av 70-talet sen, jag kommer göra en liten avstickare här på ett visst fenomen som jag tycker är intressant. I början av 70-talet så började man prata då om ett fenomen som kom att bli något av ett poster child för den här typen av brott. Ni har säkert hört talas om shaken baby syndrome, eller på svenska då som vi pratar om som skakvåld. Det handlar om att spädbarn ofta, eller småbarn liksom, vars hjärnor är otroligt mjuka, alltså typ flytande gelé-konsistens, de skakas så att olika typer av allvarliga hjärnskador uppstår. Och den här skakningen då kan vara till följd av att en förälder får panik på att barnet skriker till exempel. Man skakar barnet och då det som sker med hjärnan gör att barnet blir tyst och slutar skrika och så vidare. Den här diagnosen då med skakvåld, den grundar sig egentligen från början på en hypotes. Och den hypotesen går ut på att de här uppsåtliga skakningarna just leder till blödningar i hjärnan. Man började titta på liksom whiplash-skador, man tittade på djur och sånt. Och så kunde man se att det, ska vi säga, när hjärnan skakade så här så ledde det till olika saker. Och för att upptäcka skakvåld hos liksom barn har drabbats av det, så har man tittat på tre saker. Man kallar det för triaden i det här fallet. Och de här tre sakerna är symptom på att hjärnan är påverkad, till exempel ett andningsstopp eller kramper, blödningar i ögonen och blödningar under den hårda hjärnhinnan. Och har man då liksom fått in ett barn och upptäckt en eller flera av de här tre, så har det då liksom historiskt sett använts, eller ska vi säga, sätts som att anledningen till att det finns med största sannolikhet är att barnet då har utsatts för skakvåld. Den här frågan eller diagnosen eller fenomenet har blivit ordentligt omdiskuterat på senare år. Bland annat då så har man ju diskuterat att föräldrar har dömts till långa fängelsestraff enligt det här sättet att då upptäcka skakvåld. Och där man nu på senare tid varit osäker på hur pålitlig den här metoden för att upptäcka våldet är. Och metoden är då alltså den här triaden. Och att man hittar en eller flera av dem symptomen helt enkelt. Det skrevs väldigt mycket om det här under 2021 när Uppdrag granskning var på ämnet. Och kortfattat ska jag bara beskriva den här liksom kontroversen som har blivit när det kommer till shaken baby syndrom. Mellan 2016 och 2017 så börjar det här diskuteras ordentligt. Det uppstår två sidor som står emot varandra kring hur man ska tolka de här tecknen, den här triaden. Och 2018 så kommer det faktiskt en friande dom från Högsta förvaltningsdomstolen som gör klart att frånvaron av andra förklaringar på hur skada på barn uppkommit inte räcker för tvångsomhändertagande enligt LVU. Så innan det här så har man alltså kunnat hitta en eller flera symptom i triaden, och hittar man inte någon annan förklaring så har man kunnat säga att det rör sig om skakvåld. Och då 2018 då så kommer den här Högsta förvaltningsdomstolen med en friande dom som säger att det räcker inte att det inte finns några andra förklaringar. Det funkar inte bara med en uteslutningsmetod på det sättet. Sen kommer en ny studie 2020. Och den studien slår fast att det absolut inte går att sätta något likhetstecken mellan den här triaden och skakvåld. Och då blommar det här upp ännu mer. Vissa inom skrået har då tyckt att den här rapporten visar att man inte kan detektera den här typen av barnmisshandel på det här sättet. Och att triaden kan inte användas helt enkelt på det här sättet. Medan andra då har tyckt att rapporten är halvdant gjord. Den har bland annat uteslutit en hel del viktig forskning. Och att menar man då att rapporten i sig gör det svårare att nå fram till ett åtal, eftersom man helt enkelt blir för försiktig i bedömningen. Alltså om rapporten säger att man inte kan dra de här växlarna mellan triaden och skakvåld, så kommer man heller liksom inte kunna i princip upptäcka skakvåld i många fall. Man kommer inte kunna leda det till åtal. Och det här är, som jag förstår, någonting som fortsätter att diskuteras. Man är verkligen inte överens om det. Jag ska säga lite om när det kommer till barnmisshandel och påföljd. Något som jag faktiskt inte hade helt koll på. Att barnmisshandel har liksom inte en egen del i lagen. Vi har ju pratat om, när vi pratar om sexualbrott, så har vi pratat om sexualbrott mot barn. Och det står ju, det har ju sin egen, ska vi säga, del i lagen, där det står uttryckligen om det. Men i det här fallet så är det alltså de vanliga bestämmelserna om misshandel som gäller då, även när det är barn som utsätts. Så för att kunna dömas för att ha utsatt ett barn för våld, så behöver det då röra sig om ett brott som leder till en påföljd, såsom misshandelsbrott. Och då är det alltså brottsbalkens 3 kapitel och 5 paragraf som man tittar på. Och det är alltså den som anger det här. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta, eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst 2 år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst 6 månader. Om man kommer fram till att misshandelsbrottet är grovt, vilket det faktiskt oftast ses som när det är en vuxen som utsätter ett barn, det kan vi prata mer om sen, men så döms man då för grov misshandel och då är det lägst 1 år och 6 månader och högst 6 år. Om man tycker att brottet är synnerligen grovt så är straffsatsen på lägst 5 år och högst 10 år. Så kortfattat så är det då så här. Tillfogar man någon kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter henne i vanmakt, då rör det sig om misshandel. Gör man det här och handlingen dessutom betraktas som livsfarlig eller har gett svår kroppsskada eller sjukdom eller då också visar särskild hänsynslöshet eller råhet, så är det grov misshandel. Gör man det här och den här kroppsskadan dessutom är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningspersonen visar synnerligen hänsynslöshet, så är det synnerligen grov misshandel. Avslutningsvis då, så har vi också, jag vet att vi har fått lite kommentarer om det här. Vi har ju också den här nya lagen som rör barnfridsbrott. Den trädde i kraft 1 juli 2021. Och barnfridsbrott handlar om att det numer går att lagföra någon för att den utsatt en person för brott när ett närstående barn är i närheten och bevittnar det. Och det vanligaste exemplet är väl då våld i nära relation. Säg att pappa misshandlar mamma och det här på ett sätt som parets barn bevittnar. Ingen ser eller hör. Då kan pappa inte bara dömas för misshandel mot sin partner utan också då för barnfridsbrott för att han har utsatt sitt barn för att bevittna det här. Och det som gäller här är att barnet ska vara närstående till de övriga två parterna. Och den här lagen omfattar också barn 0-18 år. Vilket kan vara viktigt att komma ihåg. Så det innefattar alltså även spädbarn. Straffskalan här är brott av normalgraden. Fängelse i högst 2 år. Grovt brott har vi lägst 9 månader. Högst 4 år. Det finns också som ringa brott och då rör det sig om böter till fängelse i högst 6 månader. Så det är de straffsatserna vi har. Jag tänker vi kommer säkert komma in på att diskutera lite. Vi hade ju lite olika straff, eller ska vi säga, fängelselängder som utdelades i YouTube-fallet och Etika-fallet till exempel. Som vi kan diskutera lite utifrån det här sen.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jag vet inte om ni känner till Ruby Frank. Jag undrar om uttalar jag efternamnet rätt. Jag tror det. Ni lyssnare, om ni känner till denna kvinna. Vi tar oss till USA. Surprise, surprise. Alltid när det är liksom, ja, jag ska inte säga alltid. Vi har fall i Sverige också som är helt whack. Men det känns som att jag ganska ofta tar amerikanska fall som är whack. Hur som helst, vi är i Utah i USA. Ruby Frank är en 42-årig amerikansk vloggare som drev YouTube-kanalen 8 Passengers. Där man då fick en inblick i hennes liv med 6 barn som hon då hade. Och den här kanalen var jättestor. Hon hade då över 2 miljoner prenumeranter. Så det är liksom inget litet konto. På videorna såg allting jättefint och trevligt ut. Det var någon slags amerikanskt drömliv. Och mycket av hennes content bestod också, som jag har förstått, av just så här uppfostringstips. Och jag har också varit inne på Instagram och kollat på hennes konto där. Och där har hon ju liksom konto som heter Moms. Vad heter det nu då? Moms. Jag ska kolla vad det heter. Moms of Truth. Som är då hon och hennes business partner som ger olika tips, uppfostringstips. Men när kamerorna stängdes av så visade det sig att verkligheten var en helt annan. Och det här var också någonting som folk började misstänka långt innan allt brakade samman. 2020 så gick en av sönerna ut i en video och berättade att han hade tvingats sova på en soffa, eller inte en soffa, tvingats sova på en sittsäck. Jag gissar att det är någon slags saccosäck liknande i 7 månader som straff för sitt ostädade rum. Och det här ledde till en orosanmälan till SOS, men den lades ner och det hände liksom ingenting. Och sen när man går tillbaka och tittar på videos så kan man se att det finns en lång rad varningstecken. Till exempel så hotades barnet att inte så här få mat eller att behöva sova på golvet och sånt. Vilket är obehagligt och maktmissbruk, helt klart. Det är så här psykisk misshandelssituation. Men det här, det hände liksom ingenting. En del avföljde och sådär och tyckte att nej, det här är inget bra. Men ingen ingrep. Och i augusti förra året rymde en av barnen, 12-åriga sonen, till en granne och vädjade om hjälp. Och när han då kom dit så var han utmärglad och hade liksom öppna sår på kroppen och silvertejp runt handlederna. Såklart så tillkallades polis som åkte till hemmet och där hittade man också 9-årig flicka som visade symptom på undernäring. Och det här ledde i sin tur till att Ruby, alltså mamman då, blev gripen. Och så blir hon också åtalad för barnmisshandel. Och i rätten så erkänner hon de här fyra fall av misshandel med orden. Det här är då översatt. Med min djupaste ånger och sorg för min familj och mina barn skyldig. Och det säger hon då på frågan om hon... I USA plidar man ju guilty eller... Ja, not guilty. Och sen bad hon om ursäkt med citatet att hon då trott att mörker var ljus och rätt var fel. Gråtandes. Och i februari i år så döms hon för 4 fall av barnmisshandel. Och i USA så har man ju inte mängdrabatt som vi har i Sverige. Det vill säga att du får liksom fullt straff. Eller jag ska inte säga USA, men på många håll i USA. Sen kan det vara lite olika från delstater till delstater. Men man får inte mängdrabatt. Det vill säga i Sverige så är det ju om du döms för jättemånga fall av ett visst brott. Då kommer ju inte du få fullt straff för varje. För vi har ju inte de här liksom 200 års... Ja, att man blir dömd till 200 år fängelse och sånt där. Och det här gör att det lägsta straffet hon kan få, det är 1 års fängelse per brott. Och det är 4 brott, så 4 år är det lägsta hon kan få. Och det högsta hon kan få är 30 år. Hade det varit en annan delstat så hade de kunnat få 60 år. Men just i Utah så har de ett maxtag på 30 år för det här. Och som jag förstår, de har ju som det är två steg. Först döms hon ju för brottet och sen då sätts straffet i nästa skede. Så man vet inte vad det, eller jag har inte kunnat titta vad det landar i ännu. Och i domstolen så beskriver åklagaren att barnen levt under koncentrationsliknande förhållanden då man nekas mat, vatten och att sova i sängar. Och hur idag så vet vi inte, eller jag vet inte hur barnen mår. Jag har läst massa olika artiklar och sådär och man konstaterar bara att man vet inte hur barnen mår, men att de har blivit omhändertagna såklart. Och på Insta så skrev den äldsta dottern äntligen när hennes mamma då blev gripen. Men det här inlägget är raderat. Jag läste en DN-artikel där psykologen Maria Farm intervjuas om det här. Och då sa hon en intressant sak som jag har hört på flera andra håll också som lite... Gud vad jag känner att min röst är knarrig. Ni får stå ut med det. Som ändå förklarar lite varför det här har kunnat fortgå så länge utan att någon har ingripit. Jag ska ta fram det här. Då skrev hon så här. Inom forskningen finns belägg för att vi är benägna att tro att saker är perfekta om de ser ut att vara det. Människor som ser bra ut och som kommer från en social klass som anses vara rätt uppfattas ofta som mer kompetenta än andra. Men så behöver det absolut inte vara, säger hon. Och det är ju så sant. Och jag tänker mycket på det här sociala medier att även om vi gillar ju på något sätt att säga att det du ser, kom ihåg att det du ser på sociala medier är inte verkligheten och jada, ni vet hela den grejen. Men faktum är, och jag läste på andra ställen också, att det vi tenderar att tro att det är på riktigt i alla fall. Och jag vet att så här, jag kan verkligen se att jag själv hamnar i det. Att man tänker att en person lever bästa fantastiska livet. Trots att man vet att så här, nej men det här, jag får ju bara se en del av det. Jag får ju bara se det som är bra. Men att man på något sätt ändå inte riktigt tror att det finns andra delar. Eller inte tänker på dem. Och jag tänker också att den här Ruby har så himla många saker. Alltså så många, vad ska man säga, bonusar. Och jag tror att hon får så mycket välvillighet och man vill tro på henne för att hon har så många olika privilegium. Hon är vit, hon är smal, hon är snygg, hon uppfattas som lyckad. Och jag tror att man har lättare med sådana personer att liksom sålla bort alla de här varningsflaggorna på något sätt.
Det var väl du, Paula, som tog upp det här i någon snackis eller någonting för...
Precis, jag tog upp det just när han hade rymt.
Mm, just det.
Sen vet jag att jag har tagit upp ett annat liknande fall som också har varit en kvinna med jättemycket status i sociala medier och som har fått så mycket beröm för att hon hade adopterat så många barn.
Hon hade liksom det lesbiska paret,
precis. Där den ena mamman var liksom jättemycket ute i sociala medier. Och de hade liksom jättemycket status för att de var... liksom välbärgade, och sen vart det också en HBTQ-fråga utav det, liksom att det här är ett lesbiskt par som tar sig an och adopterar barn i behov och sådär, och sen slutade det med att de tog barnen i bilen och körde ut för ett stup.
Ja, alltså problemet är ju att man ser ju inte, alltså ingen av oss ser ju saker objektivt. Nej. Så man tittar ju inte bara på... Alltså, om man bara staplar upp varningssignalerna som i det här fallet, då hade man ju lätt kunnat se att okej, det här, någonting är inte rätt. Men det filtreras genom det här filtret av att så här, nej men det här är den här lyckade personen. Och jag tänker det är ju fullt mänskligt att det funkar på det sättet. Men jag tänker också på... Alltså, nej, inte Gypsy Rose. Vad heter den andra tjejen? Hon som, gud, vad heter hon? Natalia Grace. Där hade man ju också det här, ja, men den här lyckade då mamman som hade skrivit den här boken, yeah. Och det var och där fanns det ju också, det måste ha funnits massa varningssignaler, alltså, eller det fanns massa varningssignaler, men
säg nu, omgivningen.
Nej, men omgivningen, det känns som att man inte ville tro på det.
Nej, precis. Och där tänker jag att man kan, men som man tänker på när vi gjorde YouTube-paret till exempel, att så här, men varför är man så dum i huvudet? Vet man med sig att man håller på och misshandlar och torterar barn? Man kanske inte ska ha ett så här vardags... dela med sig konto på sociala medier samtidigt, att man tänker att det är jävligt puckat. Men jag tror att det är snarare, just för att vi funkar på det här sättet, så ger ju det den här förövaren en möjlighet att liksom bygga upp ett motnarrativ som snarare kan göra det svårare att upptäcka. Får du själv liksom producera en version där du är en fantastisk förälder och dina barn mår så bra och är så lyckliga, så kommer ju det göra, och där du dessutom liksom kan, om du är klarsynt nog, liksom klippa bort, redigera bort varningssignaler eller tecken sådär, så har ju du ett motnarrativ som kommer kunna göra att det tar längre tid att upptäcka vad det är som försiggår, för att vi har en högre tröskel att ta sig över. Och jag tror att det är därför vi ser flera såna här fall. Det är ju liksom en egen kategori av förövare.
Ja, Ja, men verkligen, det är en egen kategori. Och jag tror jättestarkt på det du säger, just det här att de bygger ju, så den här tröskeln blir ju bara högre och högre. De bara lägger liksom sten på sten på sten.
Mm. Och då är det ju ofta de här, alltså vita, mer eller mindre privilegierade kvinnorna framförallt. Som då gör en, alltså en business på sin godhet som mamma. Eller som, liksom.
Men just mamma-influencers är ju en jättestor grej. Det är ju en helt egen influencer-kategori som det finns extremt mycket pengar att tjäna.
Ja, och så samspelar ju det förstås med det här som vi har pratat om så många gånger, att det finns en syn på framförallt kvinnor, och då speciellt om man är mamma och i mammarollen, som att vi skulle vara oförmögna till såna här vidrigheter.
Den godheten
är oantastlig.
Moden är god. Det finns inga nyanser i det.
Nej, och så är man väldigt cynisk, så tänker man att det de här kvinnorna gör är att de tar ju den bilden. De polerar den, sminkar upp den med allt vad de har och kablar ut den till världen. Och då är den ganska så stadig där. Och sen kan de hålla på med sina vidrigheter bäst de vill egentligen.
Yep.
För att de har hela tiden någonting annat som de visar upp utåt. Tyvärr så finns det många likheter.
Läste en krönika, eller kanske ledartext var det nog förresten. Om jag kommer ihåg rätt, från Svenska Dagbladet, och de skrev om feminismen och feminismens utveckling och hur den har blivit liksom allt mindre politisk egentligen. Men också då hur man kan se på det här med tradwives och liksom den typen av influencers som antingen någon form av motreaktion eller som en del av den feministiska rörelsen utifrån det här med valfrihet. Och ja, men det som var intressant att hon skrev liksom om det här med personliga varumärken. Hur influensen skapar sig själv som ett varumärke. Vilket gör att människor tenderar att se på personen mer statiskt. Att personen ska liksom alltid vara sitt varumärke. Har man då slagit igenom på ett visst sätt, så kan folk bli liksom jätteupprörda och känna sig svikna eller liksom liknande, om man sen tycker att personen gör någonting som inte går ihop med det här personliga varumärket. Vilket också gör att människor tenderar att förneka eller bortse ifrån då saker som talar emot bilden som man har fått av deras personliga varumärke. Och jag tänker att det är väldigt relevant här, för att vi har influencers eller wannabe influencers, som i YouTube-parets fall liksom, som försöker bygga det personliga varumärket av att vara den här jättemysiga, fina, perfekta lilla familjen. Och om de lyckas, så har också människor en tendens att tro på bortförklaringar eller inte vilja se vad det är som händer på olika sätt. Tänker till exempel på också det här rika vita paret som adopterade ett liten pojke från Kina och gjorde en jättegrej utav det på sin YouTube-kanal. De hade också så här hundratusentals, om inte flera miljoner följare. Ja, och så är det liksom att man får följa den här adoptionsprocessen. De gör jättemycket content på att de adopterar honom. Och sen börjar han vara med mindre och mindre i klippen. Han syns någon gång i bakgrunden med silvertejp runt händerna till exempel. Och på frågor på det så säger de bara att nej, men de vill få honom att sluta suga på tummen. Och vissa blir ju väldigt så här, men det här är ju inte okej. Kritiserar, avföljare eller liknande. Men jättemånga försvarare. Och kan liksom inte se hur de faktiskt låter en sämre sida lysa igenom, och någonting som inte är förenligt med deras hel ylle image som de har byggt upp.
Nej, men för att där blir det ju också att den som då är betraktare på det här, säg sociala mediekontot eller vad det är, YouTube-kanalen, den som följer det, prenumererar och liksom, den investerar ju någonting själv i det.
Mm.
Den investerar ju att den tror på det här och köper den här bilden. Och har den investerat saker själv så blir det ju svårare för den att så här, vara mottaglig, precis som du säger Paula, för sånt som går emot den bilden som man själv har redan har köpt och tuggat och svalt. Så att då vill man ju hellre, alltså medvetet eller omedvetet, se de saker som förstärker det som man själv har trott på. Jag tänker att det är lite samma mekanism som... Ja, men vi har hållit på att diskutera Pulladomen här, här i veckan. Mm. Och hur jag tycker att jag kan se så himla tydligt att personer som liksom har köpt det här att hovrätten inte vet vad pulla betyder. Det är ganska svårt att få de personerna att, vara med på att det var faktiskt inte så. Därför att de har redan investerat, ska vi säga, sin egen trovärdighet. Ja. Eller liksom.
Ja, men visst, så blir det ju.
Och då blir det ju, alltså ska man backa från det då, så säger man samtidigt att jag hade fel, jag gjorde ingen research, jag köpte bara vad den här personen sa och så vidare och så vidare. Och det gör man inte jättegärna, för det tar emot hos oss. Så i det här barnmisshandelkontexten så är det ju, därmed blir det liksom en väldigt beräknande och smart sak att göra. Att kavla ut den här egna bilden och få personer att följa och därmed liksom också investera sig själva i det. För då kommer man också ha en hel hög som är med och försvarar den.
Ja, och så blev det ju för det här paret också sen när de till sist då, gjorde en väldigt fake-gråtig video om hur de hade adopterat vidare den här lilla pojken efter ungefär ett år.
Alltså, fan, sjukt. Förlåt.
Och där de, hävdade då att han liksom inte funkar i familjen.
Alltså vidriga, men alltså, förlåt, men det här är så hemskt.
Ja, och det var ju, alltså det var ju jätte. Det är många som kritiserade dem. De fick otroligt mycket kritik. Men det fanns också de här hardcore fansen. De som har följt i många år. Som har investerat så mycket i det här paret. På olika sätt. I tid och känslor och så vidare. Som inte kunde gå med på att det var fel hanterat utav paret. Att det är hemskt att adoptera ett barn. Bara för att sen adoptera bort det igen. Som tyckte liksom att paret gjorde ju det bästa av situationen. De hade ju verkligen försökt och de måste tänka på de andra barnen med. Jada. Så att de hade ju liksom en liten armé ändå som inte kunde klara av att se att de hade investerat sin energi i helt fel personer.
Men jag tror generellt att det krävs så mycket av oss att ändra åsikt. Att det är svårt att göra. Eller det krävs så mycket tankekraft på något sätt. Att man ogärna gör det.
Ja, och att det blir ju nästan något imposter syndrome och så här att man, vi får lära oss att gör man det så... att det, alltså att det är skamligt.
Ja, men vi har ju en kultur där vi inte uppmuntrar till det, om man säger så.
Nej, men visst. Och då är det ju fast... Är liksom alternativet att du ska ändra åsikt, säga jag hade fel. Om det är väldigt skambelagt så kommer ju... Det kommer att vara bekvämare att hålla sig kvar. Och ska man hålla sig kvar, ja, då får man jobba ganska hårt för att hitta de här bitarna av argumenten för att man hade rätt hela tiden. Och tittar man bara på det här från mitt perspektiv så stämmer det här nog ändå. Och det här som du tar upp är nog inte så himla viktigt ändå.
Ja. Det tycker jag, alltså, utifrån en helt annan fråga. Men vi pratade ju lite om det i Lyssna frågorna, det här med porrfri barndom. Och där lade jag mycket till när barnombudsmannen gjorde sin utredning om unga och porrkonsumtion och porrens konsekvenser, hur det påverkar ungas beteenden och måenden och så vidare och så vidare och så vidare. Så kom ju inte de fram till det som Porrfri barndom och Porrfri barndoms fans tyckte att de skulle komma fram till. med resultatet att man först inte skrev om rapporten överhuvudtaget. Och så det här är en jättestor rapport i tre delar. Och sen lutade man sig mot en snubbe som utger sig för att vara expert på det här. Som kritiserade då rapporten och menade på att de hade inga rimliga forskare med. Det här var bara liksom trams. Det var typ inte bättre än en C-uppsats på universitetet ungefär.
Mm.
Alltså verkligen sågade den ordentligt. Just för att den inte kom fram till rätt saker. Och så hakar man på det här sen och så säger man liksom att rapporten är jättedåligt genomförd. Det saknas experter i den, bla bla bla.
Mm.
Och det jag tyckte var liksom så intressant med vad man landade i kritiken genom att börja med det här, att det fanns inga experter med och så vidare, det var ju att en av experterna som satt med och granskade hela arbetet, som var med och godkände urvalet av studier och så vidare, är en person som har forskat på barn och porrkonsumtion i över 20 år i Sverige, som tidigare har tagits upp som exempel jättemånga gånger från bland annat Porrfri barndom som en forskare att lyssna på, för att han i forskningsrapporter har kommit fram till att det bland annat finns ett samband mellan psykiskt dåligt mående och porrkonsumtion. Sen har inte han sagt att det är porren som skapar det dåliga måendet, utan mer att de som mår psykiskt dåligt tenderar att titta på mer porr. Men han bara liksom raderar man plötsligt ut, trots att det har varit liksom en go-to-expert på unga och porrkonsumtion i Sverige som man använt sig av själv tidigare. Så plötsligt så räknas han inte, för att han då har varit en av flera seniora forskare på det här området som har varit bakom rapporten. Och plötsligt bara avskriver man alla som man tidigare har använt sig av, för nu säger de fel saker.
Mm. Och det är samma mekanism.
Ja, att man har investerat så himla mycket i det. Porrfri barndom till exempel var ju en av de som har legat på och tryckt på jättemycket om att den här utredningen skulle göras. De blir intervjuade i rapporten. De har investerat jättemycket i den här rapporten för att de har varit så himla säkra på vad resultatet ska bli.
Mm.
Och sen blir inte resultatet det de vill, och då blir det liksom error, och de måste liksom försöka snacka ner det här på något sätt.
Ja, men så riktiga populister som bara liksom har det, skiter i vad forskning säger, skiter i att bara ha sin förbestämda åsikt och sitt yrke, för de tjänar väl sjukt mycket pengar på det här på något sätt också. Eller jag vet inte, kanske inte sjukt mycket pengar, men de får väl så här projektpengar för att kunna jobba med det här.
Ja.
Så att det blir någon slags business också, och för att den här businessen inte ska gå omkull så bara kör man vidare på det här. Jag har tänkt på det här förut också, som är lite av ett problem, just det här när man blir när det blir på något sätt att man tjänar pengar på att ha en viss åsikt. Då blir man inte fri att tänka själv, då kan man ju inte ändra åsikt. Nej. Och det blir så himla problematiskt. Jag tänker på de här typ stora politiska kommentatorer som har verkligen har en publik som älskar det man säger, och man kör på ett visst budskap liksom. Det går liksom inte, för ändrar du åsikt då kommer ju då blir du ju liksom av med din business.
Ja.
Precis. Alltså bara som en liten kuriosa parentes, så är det, jag vet inte om ni har sett det här, att man ju har gjort en jättestor utredning nu av Arvsfonden.
Ja, jo, jag har sett det.
För att man har konstaterat liksom att de har för mycket pengar, vilket gör att man har misstänkt att projekt som kanske inte egentligen borde godkänns bara för att man vill göra av med pengar.
Ja, men att det är ingen konkurrens mellan projekten, vilket gör att alla får. Och det rör sig ungefär om sjuka summor. Det är ju så här 10 miljoner hit, 10 miljoner dit. Det är verkligen jättesummor.
Exakt. Och kan man kunna se
att... Ja, det kan. Så kan jag 100%. Varför inte jag hört om det här?
100% att jag blir sugen på att göra ett projekt.
Eller hur? Nej, men också att det har blivit liksom så här att man har kunnat se då att handläggarna då på Arvsfonden har hjälpt organisationer med vad de ska skriva för att vara mer godkända. Man har bland annat sen innan innan den här utredningen, jag tror det som har legat bakom det här, så hade man bland annat pushat på en muslimsk organisation om hur de skulle skriva för att hävda att de var hbtq-vänligare än vad de egentligen är, bland annat.
Aj, aj, aj.
Men i den rapporten som nu har kommit då kring arvsonden, och där man liksom säger att antingen måste vi lägga ner det här eller så måste vi verkligen göra om det här från början, för det är så mycket som brister. Då tar de faktiskt Porrfri barndom som ett exempel på en organisation som inte borde ha fått pengar. De är ju inne på sitt sista år nu av ett treårigt arvsfondsprojekt som de fick över 7 miljoner kronor för.
Ja.
Och nu nämner de inte organisationen vid namn, men jag som kan Porrfri barndom utan och innan här vet ju direkt liksom att det är de nämner.
Ja.
För att det finns inget annat projekt som har fått så mycket pengar. Och där de då skriver som exempel varför inte det här projektet borde ha fått pengar, är att ett av de viktigaste kraven är att det måste finnas en god demokratisk process inom föreningen. Det måste vila liksom på demokratiska värderingar rakt igenom. Och då nämner man liksom att på den här anonyma organisationen, det vill säga Porrfri barndom, att kravet där för att bli medlem är att du måste dela i sociala medier, att du skriver under på deras stadgar och deras syfte. Liksom göra det som en offentlig deklaration att jag tycker Porrfri barndom är jättebra. Sen måste man jobba gratis för dem 115 timmar eller något sånt där, tror jag det var, under ett år.
Oj.
Ja, och därefter så tar styrelsen beslut om man får bli medlem eller inte. Och de behöver inte motivera sitt beslut, så att om de ger ett avslag så behöver de inte säga varför. Och man får inte överklaga beslutet.
Nej, det är toppen.
Mm. Så det skriver man då som exempel på en förening som saknar demokratiska principer för hur organisationen ska vara uppbyggd och hur man ska kunna bli medlem. Och också det faktum att det går inte att läsa sig till överhuvudtaget på hemsidan hur man kan bli medlem. Det finns bara hur man kan bli månadsgivare rent ekonomiskt, men det är liksom inte samma sak som att faktiskt bli medlem i föreningen. Det är liksom helt dolt hur man skulle kunna bli en aktiv medlem om man skulle vilja jobba för Porrfri barndom. Så jag tyckte det var skitkul att de...
Jag såg också så det där utdraget och bara...
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Men vi ska gå tillbaka till ämnet för dagens avsnitt. Jag tänkte dra lite grann dels det historiska perspektivet på Sverige och hur vi har sett på det här med barn och våld mot barn. Men också då gå in lite grann på det här med hur våld mot barn i familjekonstellationer kan se ut. Dyka lite mer i de här begreppen som black sheep och golden child och sådär. För det går lite hand i hand med det här med barnsynen och kanske framförallt synen på motiv. Vi pratade ju lite om det i Etika-fallet, liksom, att man hakar upp sig så mycket på att man inte kommer på ett motiv. Varför gjorde de så här? Att vi som samhälle blir väldigt liksom så att det måste finnas ett skäl någonstans. Man tycker att det måste finnas någonting annat än bara att man gillar makten. Men jag har utgått en del från Rädda Barnen i det här kring synen på barn och hur vi kom att bli världens första land att förbjuda aga. Egentligen så började då debatten kring barns rättigheter i Sverige redan på 30-talet. Så det pågick ju en ganska bra tag innan vi till sist förbjöd aga. Och då var det framförallt faktiskt läkare och barnpsykologer som började driva det här. Att man hade börjat liksom inse på ett helt annat sätt vad våld faktiskt gjorde mot barn, både fysiskt och psykiskt. Vilka långtgående effekter det kunde få. Och man börjar helt enkelt flagga för att vi behöver behandla barn på ett bättre sätt. Så som vi har gjort förr är inte det bästa. Det ger inte egentligen de effekter på barn som vi skulle vilja. Och här var det ju då liksom fortfarande en syn då på barn och våld som uppfostringsmetod som en nödvändighet. Man tyckte liksom att det här måste faktiskt få göras. Hur ska man annars liksom kunna få barn att bete sig om man inte får ge dem en resolut arfil nu och då, eller ge dem smisk, eller ja. Man tyckte liksom att våld behövdes. Annars skulle inte barn kunna bli rimliga barn. En av de mest kända att ge sig in i den här debatten och börja liksom kritisera våld mot barn, det var Astrid Lindgren. Jag tror att de flesta känner igen det här citatet från Astrid Lindgren, att ge barn kärlek, kärlek och mera kärlek så kommer folkvettet av sig själv. Att hon trodde ju väldigt mycket på det här liksom, att det bästa man kunde göra var liksom att bara älska sina barn hela tiden, så mycket det bara gick. Och hon, alltså det var ganska fult i den här debatten, så man gav sig ju bland annat på Astrid Lindgren utifrån det att hon blev av med sitt första barn som var bortadopterad, och att man menade på att en del då utav hennes böcker och det är en del av liksom hennes debattgrejer, att man tyckte att det kom ifrån ett dåligt samvete. Att hon beskrev emellanåt och fosterhems föräldrar eller styrföräldrar ganska negativt. Och jag menar på att det var för att hon hade så dåligt samvete för att hon inte hade kunnat ta hand om sitt första barn. Och att det också var liksom varför hon var så emot det här med aga och våld mot barn och så. Att hon hade dåligt samvete. Så man försökte förminska det väldigt, väldigt mycket. Rädda Barnen var med redan här i början då, 40-50-talet framförallt. Och drev kampanjer kring att barn faktiskt bär med sig svåra upplevelser långt senare i livet, att våld föder våld, att barn som blir slagna kanske också kommer vara mer benägna att slå andra, för att det de lär sig är det korrekta sättet att visa att man är arg på någon. Och 1958 då kom liksom det första segern i det här med synen på barn, och då förbjöd man aga i skolor. Så föräldrar, sa man, fortfarande hade rätt att slå sina barn. Och menar liksom på att staten ska inte lägga sig i hur föräldrar väljer att uppfostra sina barn. Men skolan ska inte användas av uppfostringsmetoder som är kontroversiella. Utan de måste hålla sig mer neutrala, och därför som att vi börjar i skolan. I skolan får man inte längre slå barnen. Och innan 58 så var det ju ganska vanligt med att till exempel slå med linjal eller liknande på barns händer, och man tyckte att de inte gjorde fel. Jag vet, min pappa har pratat om att han som vänsterhänt var ju till exempel slagen på händerna många gånger för att han skulle skriva med höger hand istället. Det var väldigt vanligt som exempel. Men också att man gav smisk eller slog på händer eller liknande för att tillrättavisa när man tyckte att något barn pratade för mycket eller inte på, ja, men på olika sätt inte ansågs bete sig. Och man kan ju se idag tillbaka på beskrivningen att i många fall så kan det ha handlat liksom om barn som idag hade fått en ADHD-diagnos till exempel, eller en autismspektra-diagnos, som helt enkelt inte hade förmågan att följa de här rigida reglerna som rådde, och därför vart slagen väldigt, väldigt mycket. Så att i princip alla som är födda 30-40-tal, alltså som idag är liksom 80-90-årsåldern, kommer kunna vittna om att det fanns någon i varje klass som varit otroligt mycket piskad eller alltså smiskad eller slagen på fingrarna eller på olika sätt liksom utsatta för bestraffningar som vi idag inte skulle se som rimliga, för att de inte klarar av att sitta still och lyssna på det sättet som krävdes. Norge var faktiskt före oss när det kommer till att förbjuda aga i skolan, så att de hade redan en lag mot våld i skolan när vi införde 58. Men däremot så var ju vi då första landet i världen som tog det steget längre och förbjöd våld mot barn rakt av och sa att det får inte förekomma varken i hemmet eller i skolan. Och om jag kommer ihåg rätt så klubbade slagen igenom 78, men den slog igenom som lag då 1979. Så det är inte alls liksom länge sedan egentligen som man totalt förbjöd våld mot barn. Och jag har fått uppfattningen att många idag ser det som en sådan självklarhet. Att man tror att det var en självklarhet då också. Men faktum var att tittade man på opinionen när man gjorde opinionsmätningar kring det här och frågade folk om de tyckte att det var en bra idé att förbjuda aga i hemmen, så var majoriteten av svenskarna emot det. Det varierade lite mellan olika opinionsmätningar, men runt 70% av svenskarna ansåg att föräldrar skulle ha fortsatt rätt att få slå sina barn. Att det var faktiskt upp till föräldrarna att avgöra om det behövdes eller inte, och staten skulle inte lägga sig i. Så det här beslutet, när man då till sist klubbar igenom att nej, men vi förbjuder våld mot barn rakt av, så togs det i liksom mot opinionens vilja. Så det var väldigt, väldigt mycket svenskar som faktiskt var förbannade på att den här lagen instiftades. Man tyckte inte att det var bra. Och precis som när vi instiftade då att det här med hemskolning ska ske i absoluta undantagsfall, eftersom man har kunnat se att hemskolning har använts bland annat då för religiös indoktrinering, men också i familjer där man har använt våld mot barn. Och där hemskolningen gör att det är färre personer som kan se barnet och reagera på att barnet blir våldsutsatt. Så har man ju i Sverige sagt att men här ska vi inte tillåta hemskolning annat än i absolut undantagsfall. Och det har också folk varit jättearga över. Och sen dog den debatten, för att nu är det liksom vardag. Det är så det ser ut i Sverige. Och lite på samma sätt var det här. Liksom att folk var jättearga att lagen gick igenom, och sen har man vant sig och är istället nu ganska stolt i Sverige över att vi var först med det här och att andra länder sen har tagit efter. Även om det än idag är en minoritet av världens länder som har förbud för aga. Och det är en minoritet även inom Europa, och det tror jag folk också kanske så här missar emellanåt, att det är till exempel lagligt med aga i Storbritannien, det är lagligt med aga i Frankrike. Alltså att det finns de här länderna som många tänker på som västerländska framstående civilisationer som kan det här med mänskliga rättigheter och demokrati och att man ska vara schysst mot varandra, jada jada. Och sen har man fortfarande ändå kvar att det är okej att slå sina barn.
Ja, det finns ju några, jag kommer ihåg från juristprogrammet, några så här intressanta, men några fall i alla fall. Mm. Där typ turister har kommit till Sverige och sen gett sin unge spö på typ T-centralen. och folk ingripit och sen har de blivit åtalade liksom för och bara what, vadå, det är ju mitt barn, det är klart att jag får slå mitt barn, vad pratar ni om liksom. Och jag tror också att det finns fall, för mig att det var något fall där det var någon så här diplomat också från typ så här Italien eller någonting, eller så var det turister var från Italien, ja, skitsamma. Men jag tror inte alla vet direkt att det är olagligt, det är så utgångspunkten för de flesta i världen tror jag att det är, vadå, klart jag får slå min unge, det är mitt barn.
Precis, jag har ingripit en gång och då var det en rysk kvinna som slog sitt barn och i Sverige då, såklart, och varit liksom jätteförvånad över att någon sa ifrån och säger att det här får du liksom inte göra. Och ser man till hur det ser ut i Ryssland, där dels är det lagligt att bruka våld mot ditt barn, men du får ju också bruka våld mot din fru. Och det är uttryckligen just det att det är frun man får slå, det är inte tvärsom. Och där de drar gränsen vid då att behöver din fru uppsöka akutvård, då har du tagit i för mycket. Då är det olagligt. Men så länge ingen akutvård behövs så är det lugnt.
Det tror jag också är väldigt vanligt att ha den typen av lagar. Jag menar, så var det ju. Det var väl inte så länge sedan det försvann från olika europeiska länder.
Nej. Och när det kommer till aga, eller liksom att slå våld mot sina barn då, så ser det ju ut så jättemycket länder, som sagt till exempel Frankrike, att det är okej att aga sina barn, men gränsen går då någonstans vid när det ger en mer långvarig smärta, då har man tagit i för mycket, eller om det behövs sjukvård så har man tagit i för mycket. I USA är det ju lagligt med aga i de flesta delstater, men inte riktigt i alla. Och där ser det ju också lite olika ut, så i vissa delstater så är det så att du får aga, men du får inte använda tillhygge. Medan i andra delstater så är det okej även med tillhygge, och där är det ju liksom de som till och med åker runt och säljer speciella, vad de kallar det för, typ paddles. Men lite så här spadliknande. Eller jag skulle säga, de ser väldigt mycket ut som ett paddelrack, fast lite mindre i storlek.
Men är det inte också vanligt med det här att så här, du får slå men du får inte lämna märken?
Lite så. Ja, men alltså det är lite så här, men det blir ett litet blåmärke, fine. Blir det en rodnad, fine. Men det får inte vara någonting som blir kvarvarande under väldigt lång tid. Så har man liksom slagit någon blåsvart om rumpan så de inte kan sitta ner på en vecka ungefär. Ja, men då gick det för långt. Men jag tror att det här, att det är så vanligt fortfarande idag, att liksom majoriteten av länder i världen ändå tillåter liksom att man får slå sina barn i uppfostringssyfte, också är en delorsak till att vi även i Sverige är så pass inkörda i det här, att om en förälder använder våld mot sina barn så måste det finnas en orsak bakom. Att man liksom ändå vill se det någonstans som att ja, men de kanske ändå liksom ville göra någon form av uppfostran, men det gick för långt, eller de förstår inte gränser. Alltså, att man ändå tänker att det liksom ska finnas någon sån här
idé. En förklaring typ, en förklaring, som man kan förstå. Ja.
Exakt. Nu var det här ganska många år sedan, men jag vet att Uppdrag granskning gjorde en genomgång där de tittade på massor av svenska rättsfall kring just barnaga, och där man hade sett liksom att även i rätten, så alltså när man tittade så himla mycket på det här, varför slog du, och där man regelbundet sänkte straffen för föräldrarna om man ansåg att det fanns liksom ändå någonting hos barnet som hade provocerat fram att föräldern liksom tyckte att barnet lyssnar inte, det finns ingen annan väg ut, så nu slår jag. Lite samma som man har liksom åtminstone förr kunnat se också i fall där en man slår sin fru, att man liksom har letat någonstans efter det här, att ja, men hon provocerade honom tills han snappade och började slå.
Ja, eller i sexualbrott tänker jag. Där, mm. Alltså hela kort kjol som vi liksom har kommit ifrån, men där man förut tittade på liksom, vilken anledning finns det då till att den här våldtäktsmannen trodde att du ville ligga fast du inte ville det. Mm. Vad var det du gjorde? Så att där har vi ju kommit längre liksom inom sexualbrott än vad vi har gjort här.
Ja, men verkligen. Ja, och en grej som jag har sett, för jag har läst lite forskning bland annat kring adopterade och att bli omhändertagna av socialen. Men där man liksom också har gått in då lite på det här med klass. Apropå det vi pratade om tidigare nu då, med rika vita influencers som visar upp sina fantastiska hem och sina fantastiska barn och sen i skymundan gör någonting annat. Eller har en helt annan verklighet. Så kan man också se att när socialen omhändertar barn och sätter i fosterhem eller på HVB-hem eller liknande, så när det gäller barn från lägre inkomstklasser, barn till invandrare till exempel, eller barn till arbetslösa och så vidare, så lägger man skulden väldigt ofta på föräldrarna. Alltså man säger att barnet behöver flyttas på för att föräldrarna brister i sin föräldraförmåga. Då är man här garantansvaren att ja, barnet får kanske inte tillräckligt med mat, eller barnet kommer helt enkelt till skolan i för små och trasiga kläder för att man köper inte in det barnet behöver. Och så vidare och så vidare. Att man trycker på olika sätt hur föräldrarna felar. Därför måste barnet flyttas ifrån familjen kortsiktigt eller långsiktigt. Men när det kommer till bland annat adopterade, men till familjer ur högre inkomstklasser, så kan man se att där lägger man mycket oftare skulden på barnen istället. Att barnet har så svåra beteendeproblem att föräldrarna inte kan hantera situationen, barnet måste komma bort för sin egen skull för att hen är för utagerande eller hen har dragit sig in i fel typ av umgänge i sin omgivning för att göra revolt mot föräldrarna. Alltså på olika sätt så blir det att barnet har beteendeproblem som föräldrarna inte kan hantera och därför måste barnet flyttas på. Mm. När det kommer då till rikare föräldrar. Och det spelar ju också in ganska mycket i de här fördomarna om vem som vem man antar lever ett korrekt liv. Och i ett korrekt liv så ingår det också att faktiskt vara en bra förälder. Versus vilka man antar inte lever ett lika korrekt liv och därmed kanske också inte heller är lika bra föräldrar.
Och det här med att hitta, liksom att lägga skuld på barnen och sånt, det ser vi ju hela tiden. Att det hos förövarna så är ju det ständigt närvarande. Alltså både i YouTube-fallet där i och för sig så säger man ju väldigt mycket om att man nekar ju till det mesta våldet i de fallen, men man pratar ju ändå om det här som att barnet vill inte äta. Jag vet att hon pratade ju om det, att han får inte frukost eller han får inte mackor för att han är så smart, och vet han ju att han inte behöver försöka äta måltider. Alltså som att det är han som är kalkylerande liksom, på olika sätt. Och när det kommer till Lea i Etika-fallet så är det ju 100%, alltså från allt prat om att självskada, att förstöra saker, att självmant vara den som går upp och liksom äter farliga saker och liksom bara ställer till det, hur den ansvarsförskjutningen liksom ser ut. Och att man liksom tycker att det då är rimligt, som någon slags rimligt försvar eller förklaring.
Ja, men precis. Och jag var ju inne på det lite grann när vi pratade om Etikfallet, just det här med Black Sheep, Golden Child, att jag känner mig så frustrerad över den svenska domstolen här. Att man inte liksom har koll på den typen av familjedynamik. Där det liksom helt enkelt handlar om att Black Sheep i en familj, det blir liksom det barnet, eller ibland då kan det finnas flera barn, men oftast är det ett barn som man ser som syndabocken. Man pekar ut det specifika barnet som syndabocken som alltid får skulden på olika sätt.
Ja.
Som beskyller för det mesta och som även kan bestraffas för liksom vad syskon gör. Att man säger som att om syskonen säger nej, det var inte jag som gjorde det, det var den här andra, så kommer föräldrarna alltid att gå på det. Medan Golden Child är då totala motsatsen. Det blir barnet som aldrig kan göra fel. Och det, sen kan ju den här dynamiken se liksom väldigt, väldigt varierad. Så i vissa fall kan det ju vara att alltså våldet egentligen blir i framförallt då psykiskt, i att man hela tiden tar parti för The Golden Child. Vad den personen än gör så kommer man alltid att ursäkta det. Och om den personen liksom på grund av detta till exempel då tar chansen att mobba sitt syskon jättesvårt, så kommer föräldrarna ändå alltid att säga att det inte är syskon, alltså The Golden Child, som gör fel.
Mm.
Vilket ju gör att det syskon då som inte är Golden Child som blir utsatt istället då behöver växa upp med att bli konstant trakasserad, konstant beskylld för saker som man inte har gjort, konstant bestraffad för vad The Golden Child har gjort eller liknande då, liksom, för att föräldrarna alltid tar det andra syskonet i försvar och en själv då hela tiden får stå tillbaka och aldrig egentligen får sina behov fullt ut tillgodosedda.
Och ja, det här syns ju inte alls i precis som du säger, i sammanhangen i rättssalen.
Nej.
Utan där pratar man ju tvärtom om att välmående syskon är ju snarare någonting som används av försvaret som ett tecken på att det här kan den här föräldern inte ha gjort så mycket, för här finns det ju syskon som mår jättebra.
Mm.
Och liksom har ätit, får äta mycket mat och är jätteglada och funkar bra i skolan och så vidare.
Mm. Och har så fina sängar eller
yeah.
Får sova ihop med föräldrarna och ha trygghet och så vidare. Och så ser man inte alls att ja, men det kan vara mycket väl en del av dynamiken. I vissa fall är det en del av dynamiken för att föräldrarna använder black sheep-situationen emot de andra barnen också som ett hot. Ibland är en del av dynamiken av maktkänslan. Att kunna visa, och då är det snarare liksom att man vill visa barnet som är utsatt hur otroligt värdelöst man tycker att det barnet är, genom att behandlingen av det barnet står i kontrast till hur syskonen blir behandlade. Även om syskonen inte vet så mycket om den här skillnaden, så vet ju barnet som blir utsatt att mina syskon sover sina egna sängar där uppe. Mina syskon har fått äta sig mätta medan jag har fått deras rester på en tallrik och så vidare. Så att det i sig blir en del av våldet mot det utsatta barnet. Bokserien som varit så populär, Pojken som kallar estet, är också ett sånt exempel. Där mamman utsätter ett av barnen för jättemycket grovt våld. Får hans bröder att delta i det här våldet. Och när socialen till sist blir inkopplade och han blir plockad ifrån hemmet, så plockar de bara honom. För han är ju den enda som är våldsutsatt. De andra barnen är välmående, rena, hela, bra klädda, sköter sig i skolan, visar inga som helst tecken på problem. Så tänker man att ja, men det är bara det här barnet som blir syndabock, som vi plockar bort det här barnet, så är situationen bra. Och sen beskriver då Dave hur han några år senare stöter på en av sina bröder och direkt kan konstatera att mamman bara bytte barn. När barnet som blev utsatt var bortplockad, då tog han ett annat utav barnen. Och så är han som blir utsatt istället.
Har du läst någonting, Paula, om vad den här mekanismen eller hur man kan förklara det så psykologiskt? Jag tänker, skulle det kunna handla om så här föräldrar som kanske, låter ju också konstigt. Jag tänker om det skulle vara att föräldrar typ är under mycket press av olika, jag menar som ättiksfallet, det är föräldrar som har det, de har det väldigt svårt ekonomiskt, de har det väldigt svårt hälsomässigt, det är flera barn som behöver liksom hjälp och medicinska insatser på olika sätt och sådär. Alltså ett pressat läge för vem som helst. Att det skulle då vara någon slags överlevnadsstrategi man tar till, att man projicerar allt liksom på ett barn istället för att låta ens liksom frustration och så gå ut över alla. Eller, men samtidigt så ser vi det ju inte bara i familjer där det är pressade lägen liksom, så att det känns inte som att det håller heller.
Nej, alltså det verkar kunna finnas lite olika mekanismer bakom. Jag vet att i Dave, alltså pojken som kallades Stet-fallet, så beskriver han ju själv liksom att i början av hans uppväxt så var allting jättebra. Och våldet började mot honom när han kanske var i 6-årsåldern. Innan dess så förekom inget våld mot någon av barnen. Men att när han liksom ser tillbaka på det som vuxen, så såg han tecken på att mamman gick in i någon form av depression. Hon gick liksom ifrån att ha varit superglad och bubbly, pratar mycket, tar med sig barnen ut på roliga aktiviteter, genuint verkar faktiskt tycka om att umgås med dem, till att helt plötsligt börja bli allt mer innesluten. Liksom det här glada försvinner, istället är hon plötsligt mest bara trött, går och låser in sig i sovrummet, vill inte veta av barnen och så vidare. Och när hon väl börjar komma ur det här totala att låsa in sig, så kommer hon ur det genom att börja använda våld mot ett av barnen på väldigt, väldigt grova sätt. Så där verkar det ju finnas någon form av psykisk sjukdom,
ja, just
som
det
har spelat in i det här. Sen exakt vad det är, det kan man ju bara spekulera i. Men att det finns någonting sånt. Och där han också skriver senare liksom att han har ju liksom haft svårt att försonas med sin pappa, för att pappan som var brandman skiljer sig från mamman efter ett tag, för att hon mår så dåligt och han märker att hon har börjat behandla Dave väldigt illa. Men han klarar liksom inte av att hantera det. Han vet inte vad han ska göra. Han vet inte hur han ska försöka få henne att må bättre, att inte använda våld mer och så vidare. Så då flyr han i princip. Han skiljer sig och flyr, för han klarar inte av situationen. Och det vet jag att Dave beskriver liksom, att han också har mått jättedåligt över länge. Kring det sveket liksom, att pappan som borde ha funnits och skyddat honom bara stack istället.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Ni som lyssnar har ju skrivit både i kommentarsfält på Insta och på Patreon och lite på andra ställen. Så jag tänker vi kan lyfta några av dem liksom avslutningsvis, och så kan vi diskutera. En sak som jag såg att flera skrev var då när vi först skrev om ättiksfallet och vad domarna blir, vad påföljden blir. Nämligen 8 års fängelse vardera, att det är väldigt många som tycker att det är fruktansvärt lågt. Jag tänkte vi kunde bara diskutera det lite grann, att dels så tycker man att det är, alltså att det är ett hån, att det är förskräckligt med så låga straff för ett så väldigt hemskt brott. Och där undrar jag lite hur man om man vet så att säga hur hög straffsats det finns för de här brotten. Alltså det går ju inte hur högt upp som helst.
Ja, men just i Ättika-fallet så pratade vi om det, eller jag pratade om det på slutet, att man hade kunnat döma till upp till 10 års fängelse. Och att jag höll med om att det är, jag tycker att 8 års fängelse för synnerligen grov misshandel känns lågt, och flera fall. Jag ska se, jag kommer inte exakt ihåg vad...
Jag tror att det var ju mycket det här. Alltså hade man kunnat reda ut exakt att det var föräldrarna som hade hällt i ättikan till exempel. Alltså det var så mycket som var oklart, eller som man inte tyckte att man kunde bevisa rakt av hur det hade gått till, tänker jag.
Men det har ju ingen betydelse för vad det blir för straff. För att har man inte, landar man i att de blir ju dömda för det, och om det finns så pass mycket osäkerhet, då ska de ju inte bli dömda för det.
Nej, det var de, jag menade att det var väldigt många bitar de inte blev dömda för. Det var det jag menade.
Aha. Ah, ja.
Men jag bara tänker att utifrån kommentarerna så får jag liksom upp, jag får känslan av att det är snar, att man inte rasar över att de fick 8 år istället för 10 som hade varit taket då. Nej. Utan att det i sig bara är så fruktansvärt lågt och att man tycker att det är fel. Att man tänker att varför fick de inte livstid?
Ja, alltså och det går, det kan de ju inte få. Det hade ju varit jättekonstigt. Det hade
funkar det ju inte.
Då hade ju jag sagt att domstolen dömer fel. Sen kan man ju rent känslomässigt, så tror jag vi alla tre känner att what the fuck.
Ja, ja.
Alltså det man skulle kunna diskutera i så fall om man tycker att det, även 10 år skulle vara för lågt, det är ju huruvida man hade kunnat bevisa ett uppsåt för mordförsök.
Med och det hade man den här inte.
Och det kommer liksom inte funka. Nej, det kommer inte funka för det finns inte tillräckligt bra bevisning på det. Hade man kunnat leda det bevis och lovet, då hade åklagaren haft med det som en möjlig brottsrubricering att man ansett att man skulle kunna bevisa ett mordförsök. Och hade det då, och då hade det på straffskalan kunnat blivit aktuellt med livstid. Men nu gäller det misshandel och där finns inte livstid.
Nej, men precis. Så vi kan ju inte liksom heller hamna där i att alla brott som vi tycker är fruktansvärda, att man är så, varför blir det inte livstid? Man tycker inte att det här är allvarligt. Det funkar inte så. Vi har ju olika skalor och olika straffsatser för olika brott liksom av anledningar. Och sen kommer det ju alltid finnas situationer där man känner att det här är så obeskrivligt vidrigt. Det finns ju inget, och så är det ju. Så är det ju med mord också. Det finns ju inget, alltså 18 år är ju inget som täcker upp, jag ska säga, väger lika tungt som att en persons liv har. Det här har vi diskuterat förut. Det finns ju inte den balansen. Det är inte så straff fungerar.
Nej,
straffet ska vara likvärdigt med det. Alltså att förövaren ska utsättas för någonting som väger lika tungt som det offret har utsatts för. Det är inte så straff fungerar.
Inte i Sverige.
Nej, inte i Sverige. Precis. Ja. Och jag tror att det är där man ofta kanske hamnar i när man tycker att det här blir liksom ett hån. Brottet var mycket värre än 8 år eller... så tror jag att man hamnar i den där att man tror att de ska väga lika tungt liksom.
Nu när jag tittar på det här igen, jag kollar på mina anteckningar, jag säger ju i det avsnittet att jag kunde satsa min hatt på att hovrätten kommer höja straffet till typ 10. Jag känner mig inte lika säker nu när jag tittar på det igen, för jag tänker lite så här, jag känner inte att jag har koll på hur rättspraxis ser ut när det kommer till om den här typen av brott brukar leda till det här straffet. Även liksom inom det här 5-10 års spannet som finns. För jag tänker om det som händer är att man kan ju hamna i att alla får 10 år. Mm. Och då blir det ju inte att lika fall är lika, olika fall behandlas olika. Är ni med på vad jag menar?
Nej, men precis. Och sen så sitter vi ju samtidigt med YouTube-fallet där de får 12 år var.
Ja, men jag kan ju liksom, jag kan sitta och tänka mig fall där det är en grövre, ännu grövre misshandel som inte leder till döden om man bedömer att det är synnerligen grov misshandel. Och då blir det så här, ja, men om vi, alltså då förstår ni vad jag menar, då har man ju slått i taket. Nu tänker ju jag högt, jag fattar att man inte kan resonera på det här sättet för att det blir alltså rätten ska ju inte resonera på det sättet, men någonstans behöver man ju titta på hur har tidigare liknande misshandelsfall bedömts straffvärdigt. Men sen tycker jag, så jag tycker att det är någonting som inte stämmer i den här straffskalorna. För att det är någonting som känns för långt från samhällets rättsmedvetande på något sätt. Att de bara ska få 8 års fängelse. Det blir en för stor diskrepans från vad vi känner är ett korrekt straff. Även om jag inte tycker att rätten dömer fel, så jag tror att det behöver vara lite, det behöver ligga lite närmre det vi tycker är rimligt.
Men vad tänker ni kring det här också som jag gick igenom med att barnmisshandel liksom inte är en egen del i lagen? Utan att man då snarare ser att barn utsätts som försvårande omständigheter och så vidare. Till skillnad från sexualbrott för barn som är mer detaljerat och specificerat liksom, utskrivet när det är barn som drabbas. Tror ni att det skulle kunna vara göra någon skillnad?
Man hade ju kunnat tänka sig, man hade ju kunnat tänka sig att man gör en separat brottskategori där det är så här, alltså att misshandla ett barn är ett annat brott och värre. Men jag tror inte att det känns, alltså det jag vet inte. Jag vet, alltså ja, det hade man ju kunnat göra, men jag tror inte att det hade att ha högre straff för dem i så fall. Men jag vet inte, det känns
ha en egen straffskala precis.
Ja. Men jag vet inte om det är ändamålsenligt. Alltså, vad är det vi vill åstadkomma med det i så fall? För att jag tänker att syftet i så fall hade ju varit att föräldrar ska avstå från att misshandla sina barn. Och jag vet inte om det hade fått den effekten.
Jag tänker rent ändå hur man resonerar kring brotten, om man skulle se dem så artskilda. Barnmisshandel kontra standardmisshandel, att det ändå skulle kunna tjäna på att ha, jag tänker kanske att det skulle kunna bli att man får mer utrymme till såna här saker som resonemang, inte i lagtext naturligtvis, men hur vi ser på brottet kring Black Sheep, Golden Child, alltså att vi mer har också Münchhausen by proxy som vi har pratat om, förstår ni, att det blir en mer egen kategori av övergrepp. Och att man får en därmed en annan liksom.
Ja, så barn är ju mer skyddsvärda. Och det kan man ju tycka att lagstiftningen ska avspegla. Alltså ett barn är ju ett mer skyddsvärt än en vuxen, tänker jag. Att det finns någon slags kollektivt känsla kring det.
Ja, och sen så är det ju alltså verkligen poängterat. Det är ju inte så att man... alltså man tar ju i hänsyn att det är barn som blir utsatta, alltså ja, även idag. Det ska man ju inte tro att bara för att det inte är en egen, jag skulle säga, kategori så...
Alltså risken är, jag tänker också att... Jag vet inte. Men risken, man vill inte heller hamna i att det ses... Alltså, om man tar lite bredare perspektiv och tittar lite på... liksom andra kulturer, på ett sätt sticker ju Sverige ut, men jag skulle säga att jag tror att många i andra kulturer skulle uppfatta det, alltså i andra länder och runt om i Europa, som mildare att dömas för barnmisshandel än vanlig misshandel.
Ja, men visst, och det vill man ju helt inte heller, olika kontexter.
Det vill man ju inte heller ska hända, att det blir liksom, för man vill ju att barn ska ses som fullgoda människor. Och det är ju i många länder som de inte görs det. De ses ju som egendomar till sina föräldrar.
Hade man nu gjort en egen del i lagen för barnmisshandel med egen straffskala och så, sätter man den straffskalan högre än när vuxna misshandlar vuxna, då hade man ju antagligen kommit förbi det här att det skulle ses som lindrigare att dömas för barnmisshandel. Och vi säger att misshandel av vuxna nu har straffskala 5-10 år, säger att man då hade satt det lägst 6, högst 12 eller något sånt där, så hade man ju per automatik fått att det är inte lindrigare. Så vet jag ändå inte om jag tror att det kommer göra så himla mycket skillnad i förhållande till hur lagen redan är utformad, men ja.
Nej, jag vet inte.
Och nu, vi ska avsluta bara med en liten snabb, om vi kan säga något kort om det bara. En lyssnare skrev också att det finns många skillnader mellan fallen, alltså YouTube-fallet och ethics-fallet. Men där en stor skillnad är att i YouTube-fallet så är i fuppen och också i domen är i princip allting maskat. Om ni minns YouTube-fallet så pratar vi om barnen som barn 1, barn 2, barn 3, barn 4. Där inte ens då vi kan liksom hitta någon namn eller någonting sånt i vare sig FUP eller dom. Medan i ethics-fallet så ser det inte ut så, utan där används samtliga barns fullständiga namn och så vidare. Sen är det ju naturligtvis maskat med bilder och så, för att man inte ska kunna se ansikte eller integritetskränkande bilder. Men det är ju ändå en stor skillnad i maskandet där. Vad kan det bero på, tänker ni?
Alltså min spontana, den enda liksom egentliga skillnaden, den liksom viktigare skillnaden, om man ska säga, som jag kunnat se mellan de två fallen där, det är ju i så fall att offret i Etika är lite äldre.
Ja.
Det är den enda tydliga jag kunnat se, för annars vad gäller liksom socioekonomisk bakgrund, alltså klass och sådana här saker, så är det ju i princip likvärdigt.
Ja, och där tänker jag snarare att faktiskt i ättiksfallet så har vi också att göra med sexualbrott, vilket skulle kunna tala för att det skulle bli mer maskat där. Men så är det ju som sagt inte. Alltså jag har inget svar på varför det är så,
nej,
så olika.
Nej, inte jag heller.
Jag har inte kunnat förstå. Om det kommer ner till liksom den mänskliga faktorn i så pass att den som sitter och beslutar vad som ska maskas och inte bara har tyckt att det här varit självklart.
Antagligen.
Också kanske, jag vet inte, ättiksfallet är ju väldigt, väldigt uppmärksammat också. Mer så än YouTube-paret, vilket jag tycker är lite konstigt. Jag tycker ju att de i våldsutövande så är det ju väl, ja, det är ju likvärdigt på många sätt. Ja, vi har liksom inte svar på det tyvärr. Jag vet inte ens om det går att få ett svar från någon.
Jag tror att det bara handlar om att det har varit, alltså det är ju individuella bedömningar och det kan göra att det slår väldigt olika ibland. Tror inte att det finns så mycket mer. Och det kan jag väl tycka är, alltså den skillnad som jag tycker är konstigast mellan de här två fallen, det är ju att man inte dömer för barnfridsbrott i ättikafallet.
Ja.
Det tycker jag är jättekonstigt.
Det är också en sån sak som jag tror skulle ändras.
Jag tror att hovrätten kommer ändra det. För ser man till hur lång tid det här har pågått, arten av våld och så vidare, så är det ju helt klart jämförbart med YouTube-fallet, och där blir de dömda för barnfridsbrott.
Ja.
För att barnet ska kunna få tryggt i sitt eget hem. Och det borde ju gälla även här. Så det enda jag kan komma på, för jag tror att jag eventuellt sa det, att det kan ju vara så att lagen är för ny. Eftersom ättikafallet ändå har några år på nacken egentligen när det hände. Det har ju tagit tid för att komma till domstol.
Just det.
Medan YouTube är mer nära i tid, så då vet jag, då fanns ju verkligen lagen. Så att det kan vara där som är förklaringen i så fall.
Ja, hörni, vi får stanna där. Vi kommer väl återkomma till båda de här fallen. Hoppas att båda går upp i hovrätten och får omtagningar. Så att vi kan titta på det då och kolla skillnader. För det känns som att i båda fallen finns det saker att titta närmare på och ta i. Paula, jag ska alldeles snart sitta och spela in ett litet bonusavsnitt till er Patreons som kommer komma på torsdag. Det blir ett våldtäktsmål som ni ska få höra mer om. Då, tack för att ni lyssnar hörni. Bli Patreons så får ni dubbelt så många avsnitt. Sjukt värt det. Var med och kommentera på Instagram, och också ni som är Patreons, kommentera på Patreon i flödet där, så att vi ser vad ni tycker och tänker. Puss och kram, tack och hej.
Hej.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.